Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sitter du fast i ett amningsmaraton? Undrar du om ett glas vin är okej för en nybliven mamma? Eller längtar du bara efter peppande ord mitt i natten med vaken bebis? Öppna öronen. Nu börjar ett lugnande avsnitt av Rulla Vagn-podden. Här tar vi upp frågorna som du knappt vågat ställa eller inte vetat vem du skulle fråga. Få kloka svar från våra experter som kan allt och lite till om de allra minsta under 3 år. Nu kör vi! Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn. Idag har vi barnläkaren och småbarnsexperten Cecilia Schapkowska-Florén här. Hon bloggar på Barnakuten och har skrivit boken Praktika för blivande föräldrar. Den kan liknas lite vid en machete i djungeln av alla råd man får som nybliven förälder. Hej Cecilia!
Hej!
Hej, hur mår du idag?
Jag mår jättebra.
Vad härligt. Visst är det så att du brinner lite extra för det här med att ge föräldrar kunskap som är baserat på vetenskap och inte massa tyckande?
Ja, det gör jag absolut.
Vi har ju fått jättemånga frågor idag, men jag skulle vilja börja lite och prata om den här första omvälvande tiden som förälder. Och de flesta tror jag kan känna igen sig i den där känslan när man står i hallen, när man har precis kommit hem från BB med den här lilla bebisen i babyskyddet. Skulle du säga att de allra flesta förstagångsföräldrar, tänker jag då, är förberedda på vad som väntar? Eller är det liksom att man oftast bara har fokuserat fram till förlossningen?
Nej, det är klart. Man kan ju inte vara förberedd heller, tänker jag. Men lite tanken där med vår bok också, att den kallas ju ibland Praktika för nyblivna föräldrar, vilket den kanske är, men den riktiga titeln är för blivande föräldrar. Mm. Är att jag tänker att det vore bra om man läste på lite mer om vad som väntar redan före förlossningen.
Precis.
Sen om det lyckas eller inte, det vet jag inte, men det går ju inte att vara förberedd på den stora. Det är ju liksom den största förändringen som händer i livet. Mm. Det finns ett före och ett efter och det blir aldrig mer sig likt.
Jag kände verkligen det när vi blev föräldrar för första gången. Att jag letade mycket information just för att förbereda sig första tiden. Men jag hittade inget bra då, så jag tycker det är jättebra att ni har skrivit den här boken som är lite mer förberedelse. Och innan man får barn så får man ju höra allt om bebisar som skriker dygnet runt till de som sover hela nätter, nästan från dag ett. Men vad skulle du säga är normalt för en så här genomsnittsbebis när det gäller sömn och skrik och de här jobbiga delarna i början?
Jag har aldrig träffat genomsnittsbebisen. Faktiskt. Så att jag vet inte riktigt. Men man kan väl säga att en bebisar i allmänhet, de har ju ett stort sömnbehov första månaderna, men de har ingen dygnsrytm. Och det skapar ju problem när de ska leva tillsammans med föräldrar som har en väldigt tydlig dygnsrytm. När man vill sova gärna ostört 6-8 timmar på natten och inte kan somna på dagen. Bebisar sover ju ofta ett par timmar och sen är de vakna ett par timmar och så sover de ett par timmar och så är de vakna en liten stund. Och det varierar absolut mellan att de bara vaknar 5 minuter och sen somnar igen och i princip sover dygnet runt. Till att de kanske bara sover 11 timmar per dygn, vilket är ganska lite för en så liten. Och i övrigt är vaken väldigt mycket. Så att det är en väldigt stor variation och det är därför jag säger att jag aldrig har träffat genomsnittsbebisen. Men jag tycker att det är vettigt att förbereda sig på att man kommer få sin dygnsrytm helt sönderslagen. Och att det är svårt att stå ut med det där ensam. Och bra om man är 2 minst föräldrar som dela på det där första veckorna i alla fall tills det har satt sig lite.
Precis. I er bok så rekommenderar ni ju att båda föräldrarna är hemma. Ja. Lite längre den första tiden.
Ja, och det gör vi för att erfarenhetsmässigt så, jag skulle säga första veckan efter förlossningen, då fattar man ju absolut ingenting. Och bara att mamman ska kunna gå på toa kan liksom ta ungefär hela dygnet.
Mm.
Andra veckan så kanske sådana där mer grundläggande kroppsliga behov funkar. Och man börjar lite lära känna bebisen. Men om då den andra föräldern ska iväg till jobbet då, så lämnar man en ganska förvirrad mamma med barnet hemma.
Mm.
Men om man tar ut föräldraförsäkringen med de här dubbeldagarna och sådär, så att man är hemma en månad tillsammans första tiden, då kommer man nog i de flesta fall även få vecka 3 och inte minst 4 där man har någon form av dygnsrytm kanske. Börjar lära känna bebisen, har orkat visa upp den för någon och börja gå på kafé någon gång kanske.
Precis.
Och det blir också så att då när den andra föräldern går tillbaka till jobbet, för det är väl ofta den som inte har fött som gör det efter en månad, så har den ju mycket, mycket större förståelse för hur det är för den som är hemma. Och att ledighet är liksom det sista det är.
Kan du lite kort berätta hur man normalt mår som mamma då när man har genomgått en förlossning eller kejsarsnitt eller sådär? Vad händer liksom den här första veckan rent i kroppen och sådär? Hur mår man oftast?
Då kan man väl säga att det är väldigt olika hur man mår efter själva förlossningen och kejsarsnittet. Generellt sett så är det nog att ju yngre man är, det här är ju inte för alla, men ju yngre man är, desto snabbare återhämtar sig kroppen.
Mm.
20-åringar som föder sitt första barn kan inte riktigt känna att de har varit gravida ganska snabbt. Medan en 40-åring kanske känner av det där betydligt mer.
Mm.
Man har ju avslag som en stor mens som sitter i flera veckor.
Det där tyckte inte jag att det var någon som pratade om innan. Det kom lite som en överraskning till mig, måste jag säga.
Precis, men det har man ju. Och det gör med att man inte känner sig jättefräsch.
Nej.
Och att man kanske känner att behovet av att duscha är väldigt stort.
Precis.
Och en liten nyfödd brukar inte tillåta en att gå och duscha. För just när man ska gå och duscha så kommer det en stor bajsblöja. Eller så kommer det skrik. Och bara det gör ju att det är väldigt bra om det är en annan förälder hemma. Om man har fött vaginalt eller börjat föda vaginalt även om det avslutades med kejsarsnitt, så kommer man ju vara sårig i underlivet. En annan sak som är bra att veta är att på tredje dagen så sker av hormonella skäl alltid en väldigt svullnad av tuttarna. De blir liksom Dolly Parton size, de är helt bizarra. Det är inte bara mjölk som rinner till, utan det är väl lymfvätska som samlas och de kan bli väldigt hårda. Och detta är alltså inte ens nya amningstuttar. Detta är övergående.
Mm.
Och det kommer samtidigt, ofta är det ju den här tredjedagsgråten man pratar om. Det verkar vara någon hormonomställning där som gör en väldigt labil.
Mm.
Och sen så när mjölken väl rinner till så kan det ju rinna, men man har ett stort behov av att duscha helt enkelt.
Ja.
Vi kan sammanfatta det igen.
Ja, precis. Ja, för det är ändå många som kanske har förväntningen på den här supermysiga, skimrande bebisbubblan som blir ganska chockad över att det kan kännas ganska jobbigt rent fysiskt.
Ja, kladdigt och djuriskt. Liksom.
Ja, precis. Ja. Vad säger du? Ska vi köra igång med frågorna?
Ja, nu kör vi igång med frågorna.
Hej Rullavagnpodden. Jag sitter här med en liten kille på snart 6 veckor. Han har problem med magont och vi kör Sempers magdroppar, magmassage, pysventil och bärsjal för att råda bot på det. Jag undviker också stark mat och annan mat som kan störa hans mage. Men nu är det så att han verkar ha ont i magen nästan hela tiden, oavsett vad vi gör. Sen 2 veckor ungefär kan vi inte bära honom eller ha honom i knät utan att frenetiskt gunga honom. Han måste gungas och vaggas rejält hela tiden, annars så skriker han. Han sparkar och spänner sig och viftar med armarna. Vi testade minifom under 2 dagar men allt blev mycket värre. Jag lider av hans magont och känner mig låst till att vara hemma eller på gående fot. Jag orkar helt enkelt inte skrikfesterna när vi går hem till vänner eller på kafé. Dagarna går istället åt till att lugna eller söva honom. Vad ska jag göra för att få min son lugnare? jag håller på att bli tokig.
Åh, stackars dig.
Ja,
det är verkligen. Ju jättejobbigt med sådana här skrikiga bebisar.
Ja. Här pratar hon ju om magont. Är det det du skulle kalla detta? Eller är det det här man refererar till mer som kolik?
Jag skulle säga att det här låter väldigt mycket som kolik. Som barnläkare så tänker jag ju att man vill ju se att ett sånt här barn som skriker så här mycket växer som det ska.
Mm.
Men om det växer som det ska, i övrigt vid en vanlig läkarundersökning med verkar friskt, då är det kolik.
Mm. Vad är det lite mer konkret? Vad är kolik för någonting?
Ja, kolik definieras ju som att man skriker. Man har en bebis som i övrigt är frisk och växer bra, som skriker mycket varje dag under längre tid. Det finns någon sån här tre timmar, mer än tre timmar, mer än tre veckor över tre månaders ålder eller sånt där. Jag brukar ju inte när jag jobbar sitta och kryssa i och, om det är exakt tre och sådär. Men det här låter ju verkligen som kolik.
Mm.
Och vad är kolik? Jo, man tänker ju, bebisarna ser ju ut som att de har ont i magen. De liksom drar ju ihop sig och skriker. Men det vet man ju inte, för man kan ju inte fråga bebisen om den har ont i magen. Man har sett vissa intressanta kopplingar, tycker jag, i studier mellan att bebisar som har kolik i större utsträckning får migrän som vuxna och att mammor med migrän i större utsträckning får barn med kolik.
Mm-hmm.
Så jag tänker att man kanske kan se koliken som någon sorts migränekvivalent hos spädbarn, men det vet ju ingen förstås om det är så. Det verkar ju som att bebisen har ont, men man vet ju egentligen inte om det sitter i magen eller i huvudet eller om bebisen överhuvudtaget vet vad det gör ont.
Mm. För allt det här hon provar här, magdroppar, massage, pysventil, och hon själv undviker all typ av stark mat eller allt sånt här som det finns listor på att man ska undvika.
Mm.
Vad av detta hjälper egentligen mot den här typen av kolik?
Ja, av magdropparna finns det väl, så vitt jag vet, två märken som säljs.
Precis.
I Sverige. Det finns
Sempers
Minifom.
Magdroppar och Minifom. Ja, precis.
Minifom har inget som helst vetenskapligt stöd och jag har ju sällan träffat någon som tycker att de har hjälpt. De få som jag har träffat som tycker att de har hjälpt ska naturligtvis fortsätta.
Mm.
Sempers magdroppar har ett begränsat vetenskapligt stöd, men ändå finns det vissa studier som verkar visa att det blir mindre skrik. De innehåller ju sådana här laktobaciller. Så de kan man prova, och tycker man inte att de hjälper så behöver man inte köpa en ny flaska när den första är slut, så att säga. Men hjälper de så är det bra.
Mm.
Massage kan funka, men funkar det inte så funkar det inte, så att säga.
Precis.
Pysventil, ibland är det ju mycket gaser så det får man också prova sig fram. Och inget av det här har ju någon liksom negativ biverkan, tänker jag.
Mm.
Däremot att börja utesluta massa saker ur sin kost som ammande mamma, då tänker jag att det är. Det har ju en negativ inverkan, för inte bara att man ska stå ut med en skrikig unge, dessutom ska man hela tiden försöka kontrollera vad man får i sig och så får man inte äta goda grejer. Och där kan man säga att det finns diskussioner kring det här med mjölkfri kost. Men annars bland liksom barnläkare och forskare, så alla de här starka grejerna, lök och så vidare, det finns det ingen vetenskap för att det skulle vara skadligt. Så att om hon nu har börjat utesluta en massa saker så tror jag, men sen, det är ju lättare sagt än gjort. Om man nu ändå tänker att, men tänk om det blir värre om jag börjar äta chili igen. Men det tycker jag att det är det som liksom har en negativ effekt som hon skulle ändå kunna prova och börja äta igen.
Precis.
Och i fråga om att äta komjölksproteinfritt så provar ju alla föräldrar. Eller alla föräldrar till barn med kolik det ett tag.
Mm.
Då tänker jag att det är också ganska viktigt att man gör en provperiod. När man är strikt utan i 2-3 veckor, ser om det blir bättre. Blir det inte det, eller oavsett om det blir bättre eller inte, så börjar man igen sen. Och om det nu blev bättre när man var utan, sämre när man började, ja men då fortsätter man utan.
Mm.
Och då måste man ha kalktillskott som använder mamma.
Mm-hmm. Just det.
Men om det är så att det var lika illa oavsett, ja men då fortsätter man ju naturligtvis att äta mjölk.
Vår son hade ju också kolik och jag vet det där, vi fick liksom en lång lista på allt jag skulle undvika.
Ja.
Och till slut blir man ju nästan lite koko själv. För att man liksom, någon dag kanske det var lite bättre. Och då hade man ätit en viss sak.
Precis.
Så till slut så åt jag nästan liksom bara något bröd som var okej att. Och liksom mjölkvitt smör. Och så här. Alltså det blir ju, man blir ju lite koko liksom. Bara för att man så gärna vill att någonting ska hjälpa som man själv kan påverka. Liksom.
Ja, precis.
Men är det någonting här? Hon frågar ju, vad ska jag göra för att få min son lugnare? Har du några liksom knep, tips?
Ja, man undrar ju lite, är hon ensamstående med barnet? Eller finns det någon annan förälder? För en sån här unge behöver man ju verkligen vara minst två föräldrar till. Och är man inte två föräldrar kanske man behöver en egen mormor eller morfar eller sådär. Så man får lite avlastning. Och någonstans är det väl så att när man har, för det första ska hon veta att det kommer att gå över.
Precis, när ungefär brukar det gå över?
Vanligast är att det brukar gå över någonstans vid 3-4 månaders ålder.
Just det.
Men det brukar väl successivt minska. Vissa skriker till 6 månader, men ofta mindre och mindre. Så det kommer att gå över vad du än gör. Bara man inte liksom skakar barnet och dunkar i väggen så kommer det att gå över. Det andra är som jag tänker man måste ha när man har hand om en sån här liten med riktigt besvärlig kolik, det är att man kan inte trösta bort koliken.
Nej.
Så att uppgiften som förälder när barnet skriker är nog i det här fallet inte riktigt att trösta, utan att stå ut och inte göra något dumt. Och om det går lättare med att ha musik i hörlurar, ha det. Om man känner att man blir vansinnigt tokig och inte står ut ett dugg och börjar tänka på att dunka ungens huvud i väggen eller någonting, då lägger man ner ungen i ett annat rum.
Precis.
Och så får den ligga och skrika i sin spjälsäng eller på golvet, och så går man ut och bara ringer gärna någon som man litar på eller andas.
Precis.
Eller,
ja.
Eller så.
Ja, verkligen. Jag vet när det var som värst hemma hos oss så, och min man kom hem från jobbet och tog över liksom, och gick där och vaggade i bärsel och allting. Så ställde jag mig alltid i duschen och vred på liksom max med vattnet. För det var ett sånt där ljud som bara stängde ute liksom skriket. Som
men det är ju
liksom
ett jättebra tips. Har du några andra bra tips du som har varit i detta?
Ja.
När vetenskapen inte har så mycket att komma med. Så
nej, men precis. Alltså det som funkade för oss, det var ju att alltså konstant gå runt med bärsele. Och jag har ju hört andra som sätter sig på en pilatesboll och studsar och sådär. Men också så köksfläkten eller dammsugaren, alltså just det här ljudet lugnade också. Men sen så var vi, när vår son var 6 veckor så gick vi på akupunktur. Och då gick vi på en behandling varje dag i 6 dagar. Och sen blev det ju avsevärt mycket bättre. Finns det något alltså vetenskapligt stöd kring det här med akupunktur? För jag bara, man läser mycket att väldigt många blir hjälpta. Men hur ser det ut med det?
Det finns inga bra vetenskapliga studier. Men jag har...
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har också hört detta från många. Och jag kan ju baserat på min barnläkarkunskap ändå säga att jag kan inte se att det på något sätt kan vara farligt med akupunktur. Så varför inte prova?
Precis. Jag tycker det här som man får höra att så här, ja men det är de 3 första månaderna liksom här. Och det är innan man får ett kolikbarn så tänker man så här, men 3 månader det är inte så lång tid.
Nej.
Men alltså det känns ju som en evighet.
Ja men med tanke på att varje minut är en evighet så blir det väldigt många evigheter på 3 månader.
Ja men verkligen. Så att jag tycker verkligen att hon ska försöka att få lite avlastning. Och som du säger, det är... Det tyckte jag var jättebra att du sa det här med att det går ju inte riktigt att trösta på det sättet.
Nej.
Utan liksom mer att stå ut så bra som det bara går.
Ja.
På rullavagn.nu hittar du massor, och då menar jag massor av artiklar om hur du hjälper ditt barn att sova bättre, både på dagen och på natten. In och läs! Hej doktor Cecilia, varför är det så få inom sjukvården som kan något om kort tungband? Jag grät mig igenom amningen de 2 första månaderna på grund av det här. Jag hade gärna velat höra mer om problemen som kort tungband orsakar. Vad man kan göra åt det och vart man kan få hjälp. Det finns så mycket okunskap trots att 10% av befolkningen är drabbade. Det orsakar mycket smärta och tårar helt i onödan, både hos föräldrar och barn. Berätta, vad är det här med kort tungband?
Ja, vi har ju alla en sträng liksom under tungan som sitter fast i tungan. Och den där kan ibland vara stram, vilket man ser. Om man räcker ut tungan så blir den hjärtformad.
Mm.
Snarare än spetsig. Och det kan ibland vara förenat med att man har svårt med amning. För att vid amningen så behöver tungan sträckas ut och sen massera in mjölken. Eller massera bröstet så att utdrivningen sätter igång. Och det kan också vara så, om det är väldigt kort, att man får problem med att uttala vissa ljud. Där man behöver en tung spets.
Just
så att säga.
Men för ammande barn så är det just det att de får inte ett bra grepp.
Kan vara så.
Ja.
För det är nog så att om man tittar på hela gruppen av de som har kort tungband, så är det vissa som kan amma alldeles utmärkt.
Mm.
Och det finns också de som inte kan amma som har långa tungband. Så att det är kombinationen, om man har svårt att amma och ser att man har en sån här hjärtformad tunga, som det kan vara värt att se om det blir bättre med amningen. Om man låter en öronläkare bedöva och klippa upp det där tungbandet.
Mm. Det är det man gör om man behöver liksom justera det.
Ja,
så gör, är det en barnläkare som...
En öronläkare.
En öronläkare som tittar på det.
Mm. Det är det. Men det är nog, hon har nog rätt i att det är kanske inte helt lätt att veta vilken man kan vända sig till. Och att kunskapen inte är så utbredd.
Du nämnde där att det är hjärtformar. Är det det man ska titta efter om man misstänker att barnet har kort tungband?
Ja, det kan man gärna göra. Om man nu har problem med att barnet inte tar tillräckligt stort tag om bröstet, man får väldigt ont när man ammar eller så, och barnet sträcker ut tungan och så blir den inte en spets där fram utan hjärtformad.
Mm.
Då kan det vara värt att ta sig till en öronläkare. Och det finns ju vissa som utför det här. Jag tror nästan att man kan hitta dem via Google.
Mm. Vi går vidare. Hej Rullavagnpodden. Jag undrar hur skadlig cigarettrök är för ett litet barn. Jag har nu en pojke som är 11 månader som dagtid sover bäst i sin vagn, helst utomhus på altanen. Jag upplever att han sover längre och bättre när han sover utomhus, och dessutom tänker jag att frisk luft är bra för honom. Vi bor i ett radhusområde. Det som oroar mig är att jag har grannar som gärna röker en cigarett på deras altan eller när de promenerar förbi vårt hus. Grannarna sitter minst 10 meter från vår altan, där min son ligger och sover, men röken kan vara ganska påtaglig ändå. Jag har själv aldrig rökt och är känslig för lukten, så nu undrar jag, kan röken då på några meters avstånd skada min lille pojke?
Nej, det tänker jag nog att den inte gör.
Nej.
Det är ju absolut så att om föräldrar röker inomhus, det är inte så vanligt numera, men om de gör det så är det skadligt för barnens lungfunktion. Och man kan även se att om föräldrar röker, men inte inomhus, att det kan påverka risken för plötslig spädbarnsdöd hos väldigt små barn. Men däremot tänker jag att i det här fallet så är det ju väldigt lite rök som blandas ut i väldigt mycket luft.
Mm.
Så dosen som når den här pojken 10 meter bort är nog inte så stor att det borde kunna påverka. Sen kan jag ju verkligen, som tigermamma kan man ju förstå ilskan som växer. Att här står min unge här ute och sover på vår altan. Och så sitter ni på er altan och röker. Men där får man väl tänka på grannsämja. Och de har nog faktiskt lika stor rätt att röka på sin altan som hon har att ställa sin son på sin altan.
Precis, men hon behöver inte oroa sig egentligen.
Nej, det behöver hon inte göra.
Om man är förälder och röker, hur ska man tänka där för att liksom minimera påverkan på sina egna barn om man vill fortsätta att röka?
Det är ju väldigt få saker som jag tycker att man ska försöka sluta med. Men just rökning tycker jag ju, inte minst för sin egen skull, att man ska försöka sluta med. Det är ju också för att man ska minska risken för att barnen blir föräldralösa. Ja, inte som barn kanske av att man röker, men i onödigt ung ålder. Men eftersom det är ju väldigt skadligt för en själv att röka. Så att om man nu kan sluta röka så är det bra. Mm. Men om man inte vill det, då ska man ju absolut inte röka inomhus. Även inte under köksfläkten. Man får väl röka utomhus och gärna byta kläder så man inte har inrökta kläder när man kommer in. Om man kan tänka sig att gå över till att snusa istället så är det ju helt ofarligt för alla andra och betydligt mycket mindre farligt för en själv.
Bra råd. Hej Cecilia, jag är så otroligt rädd för plötsligt spädbarnsdöd. Rädslan är enorm just nu och har eskalerat sedan min son föddes. Han fyller snart 3 månader och jag läser att den största risken är just runt 3-4 månaders ålder. Jag gråter varje dag vid tanken av att förlora honom. Det blir som en fixering. Jag pratar med min sambo om det här, men han är inte lika orolig som jag och är ju borta hela dagarna. Jag känner mig så ensam med allt det här. Tycker du att jag borde köpa ett andningslarm? Minska risken då. Oron tär så fruktansvärt på mig att jag inte vet vart jag ska ta vägen ibland. Så tacksam för all hjälp.
Ja, så orolig kan man vara.
Ja.
Men om man är så orolig, då tänker jag att det är att ett andningslarm nog inte kommer hjälpa.
Nej.
Utan om man är så orolig så att man gråter varje dag av oro, oavsett tänker jag om det är för plötslig spädbarnsdöd eller för att barnet ska få cancer i framtiden eller för att man ska råka köra över barnet när man backar och barnet är, ja, vad det nu än är, då behöver man ju hjälp med sin oro. Det kan ju vara en förlossningsdepression som yttrar sig på det sättet. Eller en allmänt ökad ångest.
Så är det BVC hon borde vända sig till?
Ja, hon kan prata med BVC och se om hon kan få tag på en BVC-psykolog. Och annars kan hon kontakta sin vårdcentral. Eller direkt till en psykologmottagning. Och om det är så att hon inte bara har den här oron utan även har väldigt... att allt känns väldigt hopplöst och att hon kanske till och med har tankar på att hon absolut inte orkar leva eller så, då kan hon kontakta psykiatrin direkt. Så det beror lite på nivån. Men så här behöver man inte ha det.
Nej.
Men man behöver hjälp för att ta sig ur.
Precis. För alla föräldrar är ju oroliga för det här med plötslig spädbarnsdöd.
Ja.
Vad är liksom en normal nivå? Tycker du? Alltså är det just det här att hon tänker på det här så frekvent?
Ja, som det verkar, gör att... utav brevet så verkar det ju som att det tar över stor del av hennes liv.
Ja, precis.
Och att hon gråter varje dag av oro. Det är ju inte heller... så ska man inte behöva ha det.
Nej.
Men att man däremot varje gång man kanske läser någonting om plötsligt spädbarnsdöd känner att det... Så,
precis.
Trycker till i bröstet. Det är normalt. Men det är just det här, hur mycket tar det över ens liv detta? Och det här verkar ju vara en stor...
En väldigt stor del, ja. Kan du lite kort bara dra de viktigaste grejerna när det gäller just plötslig spädbarnsdöd som man ska tänka på som nybliven förälder?
Ja, det finns en sak som är det absolut, absolut, absolut viktigaste och det är att barnet ska sova på rygg. Det... har ju minskat när det rådet kom i början av 90-talet så minskade ju förekomsten av plötslig spädbarnsdöd från över 100 per år till, ja nu är det 10-20 någonting. Så det är tveklöst det viktigaste. Och sen när bebisen blir så pass stor så att den kan vända sig själv till mage. Ja, men då är också den största risken över.
Just det.
Så spädbarn ska sova på rygg. Och det andra är att det är bra att inte röka som förälder.
Precis.
Det är allra säkrast att sova i egen säng. Men om man jämför riskökningsstorleken mellan magsovande och samsovning, så är liksom det här att man ska ligga på rygg absolut viktigare, viktigast.
För det där är ju en väldigt svår grej för många nyblivna föräldrar. Att bebisarna vill ju ofta vara så nära så möjligt. Och man vill själv också ha bebisen nära.
Precis.
Och sen ska den sova i en egen säng. Vad tycker du om det här med babynest? Att ha det i sängen liksom, eller någonting som avgränsar kring bebisen?
Ja, det har ju inte riktigt visats vara säkert. Och så har det kommit en del fallrapporter på barn som har fått plötsligt spädbarnsstadie babynest. Men det vet man ju inte om de hade fått det utan babynestet eller inte, så att säga. Så att det är nog fortfarande så att det absolut säkraste är ryggläge i egen säng i föräldrarnas rum. När föräldrarna inte röker. Men babynest kan man inte uttala sig om, skulle jag säga. Ett sätt som jag tänker, om man vill vara på den absolut säkra sidan, kan ju också vara att man, om man ammar bebisen, att man har en madrass på golvet i vuxenstorlek. Ja, och så kan man amma där och så kan man krypa ifrån när bebisen har somnat och lägga sig upp i vuxensängen.
Precis.
För då behöver man inte flytta bebisen när den har somnat, för det är ju annars alltid ett väckmoment. För vissa funkar ju sådana här bebissängar utan en sida som man dockar in liksom på vuxensängen.
Precis.
Också.
Just det.
Man kan lite fösa över dem.
Mm.
Och sen ska man inte ha några tjocka täcken som de kan få över huvudet och inga tjocka bylsiga kuddar. Och de gosiga stora plufsiga nallarna får man ha som prydnadssak.
Precis. Ja.
Napp har visat sig vara skyddande i flera studier.
Precis.
Så det kan vara bra.
Hej Rullavagnpodden! Jag har läst att D-vitamindropparna som man får på BVC från Ako ger många bebisar magknip och att de dessutom innehåller onödiga E-ämnen. Stämmer detta? Och vad ska man välja för något annat istället i så fall?
Ja, vi kan ju först säga att det är jätteviktigt att man ger bebisarna D-droppar. För att det är väl en av de tidigaste hälsoinsatser man gjorde innan dess. För D-vitamin behövs för uppbyggnad av skelettet. Får man inte tillräckligt med D-vitamin så får man ett svagt och skört skelett. Det som tidigare kallades engelska sjukan eller rakit som nu är utrotat. Så man ska ge D-droppar. De man får från BVC som har Akos med lite gul etikett.
Precis.
Det är D-vitamin i olja. Och de innehåller bara D-vitamin och solrosolja. Sen finns det också Ako D-droppar i vatten. Och eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin så finns det massor av tillsatsämnen som eventuellt har E-nummer, det vet jag inte. Men i de här D-vitamin i vatten. Men de brukar man inte dela ut i första hand på BVC. De ger vi ju till vissa barn som inte kan ta upp fett, till exempel leversjuka barn och sådär. Men de i olja, de innehåller inte någonting annat än solrosolja och D-vitamin. Sen har jag också hört det här om att det går rykten om att D-dropparna är skyldiga till mycket magknip. Och det skulle man ju behöva göra en stor randomiserad slumpmässig studie för att se om de gör eller inte. Men det är ju lätt att tänka sig att man tänker sig att det finns ett samband för att magknip eller kolik är så vanligt bland bebisar i samma ålder som också får D-droppar. Kan bara rekommendera att man tar D-droppar om man hittar någon sorts D-droppar som är av läkemedelskvalitet, vilket Akos D-droppar är, som man tycker att bebisen får mindre magknip av, ja men kör. Bara det blir samma dos D-vitamin som i D-dropparna.
Precis. Ska man akta sig för att köpa D-droppar som är mer naturläkemedelskvalitet? Jag vet inte riktigt hur det där kategoriseras.
Nej, men jag tror att D-vitamin finns av alla möjliga sorter på nätet. Allting från saker som inte har varit i närheten av en läkemedelskontroll till lite mellanting och så. Problemet när man köper sånt som inte är läkemedelsklassat är ju att man vet ju inte vad som är i.
Nej,
man vet inte hur mycket D-vitamin som är i, om det är D-vitamin i, om det är annat i.
Mm.
Så att, men det kan säkert finnas andra D-vitaminläkemedel i droppform med rätt dosering som man kan hitta, som man upplever att man har mindre smärta av. Men jag tycker att det inte är så sannolikt att kolik är en orsakat av de vanliga D-vitamindroppar i olja.
Det får bli det avslutande svaret här i det här avsnittet. Tack Cecilia för att du har svarat på alla frågor som våra småbarnsföräldrar undrar över.
Tack Evelina för att du fick komma hit.
Tack också till dig som har lyssnat förstås. Och om du också vill ställa en fråga i podden, skicka ett e-post till podd@rullavang.nu. Och vi hörs igen i nästa avsnitt.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.